Det här är en podd från Svenska Yle.
Patrik Sjöman, jag vet inte hur det är med dig, men jag har i alla fall stirrat stint på fartyget Ever Given de senaste dagarna som jag också har fastnat i Suezkanalen. Jag har följt med otaliga bärgningsförsök via livestreamar och mitt flöde har fyllts av olika skämt kring det här fartyget som står då fast där vid sandbanken. Jag vet inte, hur mycket har du märkt det här?
Jag har ju den här bilden av den lilla grävskopan som försöker skuffa den här enorma fartyget bort därifrån, och man har fått kanske bilden av att det är ju inte så mycket de kan göra åt det här. Men tack och lov, på riktigt är det väl nog inte så där ensam som den har sett ut på bilden.
Ja, nej, alltså Ever Given har snabbt blivit ett internetfenomen kan man säga. Och det är ju inte så konstigt, för det ser ju absurt ut med ett fullastat fraktfartyg på tvären i en kanal mitt i öknen. Men de här liksom ekonomiska följderna är mindre lustiga. I en vecka hade Ever Given täppt till Suezkanalen som en av världens viktigaste handelsrutter. Nu har man lyckats få fartyget att börja röra på sig. Men också om sjötrafiken snart skulle börja löpa normalt igen så väntar säkert liksom långa förseningar i leveranstiderna och också ekonomiska följder. Och det här ska vi titta närmare på här i nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag alltså Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjöman. Det är inte någon liten båt vi talar om, den här Ever Given.
Nej, det är det verkligen inte. Det är ju en av de största containerfartygen som finns, nästan 4 fotbollsplaner långt och nästan 60 meter brett. Det är ett enormt fartyg, och jag tycker att man kan ju notera att djupgången, när den då är fullt med containrar, det här fartyget, så är ju nästan 16 meter. Och 16 meter är det vad man säger att den här kanalen ska klara av. Kanalen är på sina smalare ställen bara 100 meter bred, så då blir det liksom 20 meter vatten på vardera sidan. Det här är faktiskt ett fartyg som tänjer på den här kanalens kapacitet, så att säga.
Ja, det låter som väldigt, väldigt små marginaler. Jag menar, det som ju fortfarande verkar vara lite oklart är exakt hur det här fartyget lyckades fastna på tvären. Jag menar, det talar som tekniska fel och mänskliga misstag, men vi vet väl inte riktigt ännu klart.
Nej, det här är ju kanske haft lite drag av att man försöker skylla på varandra här. Först så hette det ju att det hade handlat om hårda vindar, kanske en sandstorm till och med, och sen så tyckte då också väl då egyptiska myndigheter att nej, att så hårt kan det ju inte blåsa, att det här är ganska enkelt, och så här man har talat om motorstopp eller elfel och allt möjligt, något så här tekniska fel har man kanske nu då inte hittat. Jag noterar bara att det här är ju inte första gången som Ever Given har problem. Ever Given åkte på en sån flodbåt, färja i Hamburg för några år sedan, och också då var det vinden som var problemet, så det tycks vara då Ever Givens enkla förklaring till allt som händer när det råkar ut i problem. Men alltså, om man nu har ett sånt här enormt fartyg, så det behövs ju faktiskt inte mycket för att det ska gå illa. Och jag tror kanske att en slutsats är kanske det helt enkelt är bara så att marginalerna har blivit så jättesmå att det bara sker för enkelt sådana olyckor.
Ja, det borde kanske komma som en så stor överraskning att ett så här stort fartyg någon gång då kan fastna i en så här smal kanal. Eller jag vet inte, det kanske är överraskande att det inte sker oftare, tänker jag.
Men faktiskt, det här är ju inte första gången alldeles. Att det var för några år sedan så var det något annat skepp som också körde fast sig i Suezkanalen. Men då fick man bort det på några timmar. Det blev inte alls en sån här stor, svår sak. Att vi vet ju inte riktigt vad vi har framför oss trots allt ännu. Så nej, jag tycker att det kanske närmast skulle jag säga positivt att det här inte har skett oftare med tanke på hur det ser ut idag. Det har också funnits olyckor i Panamakanalen som ju är en annan sån här gammal kanal, jätteviktig för världshandeln. Också där har de här stora fartygena lite törna i kanterna och det har blivit problem och olyckor. Och så att de här stora fartygen idag är bara jättestora i de här ganska gamla kanalerna som är jätteviktiga för världshandeln idag.
Precis. Suezkanal ligger alltså i Egypten och liksom mellan då afrikanska kontinenten och sen Asien. Och det är väl därför just som den har blivit så, och redan länge varit en så jätteviktig sån här farled för internationella handelsfartyg.
Ja, det var ju enormt stort när den öppnades på 1860-talet. För det hade ju alla fartyg tvingats i 1000 år att åka runt Afrika, eller i över 1000 år. Faktum är att det har ju funnits i antiken också kanaler där i området. Men då har problemet varit det att fast man har lyckats bygga dem med stort besvär så har de alltid slammat igen. Men nu har vi då haft ända sedan 1860-talet den här då Suezkanalen, och den har varit nog jätteviktig för att göra handeln mycket lättare och föra Asien mycket närmare Europa.
Ja, det är ju precis handeln mellan Asien och Europa som görs lättare. För att, jag menar, jag såg någonstans att med dagens hastigheter så de här fraktfartygen vinner 1 till 2 veckor i tid när de inte måste runda hela Afrika utan då kan ta den här genvägen genom Suezkanalen till Medelhavet. Och jag menar, i takt med att handeln, överlag globala handeln växer och växer och växer, så är också den här liksom kanalens betydelse vuxit.
Ja, den är ju jätteviktigt. Jag menar, ett sånt här stort fartyg, det här är ett containerfartyg som vi har här. Det betyder alltså att jämfört med någon oljetankare eller så här, så är det ju liksom, man får jättemycket varor. Det är enorma mängder containrar som ryms på ett stort fartyg. Det är det som är liksom tanken där. Det är ju liksom den här fysiska storleken, inte kanske vikten, men den fysiska storleken som här är jätteviktig. Och man får så jättemycket frakt på ett sånt här. Och när man då åker över haven, om man då ska jämföra med långtradare som bara kan ta några containrar, eller om man tar då till och med tåg också, och absolut flygplan. Det är liksom, man får så mycket lättare och billigare och enklare sådana enorma mängder att förflytta sig. Att den här sjöfarten är helt avgörande för jättemycket av de här transporterna som vi har idag.
Ja, Ever Given lär ska kunna rymma 20 000 containrar. Det är ju liksom hiskeliga mängder varor som bara det fartyget och fraktar. Suezkanal har ju varit liksom en strategisk plats redan länge, och som sagt, jag läste någonstans att drygt 10% av världens handelsvaror går genom just den här kanalen, och också jättemycket av oljan går här, så att vi talar om mycket pengar också. Vad kan liksom det här stoppet i Suezkanal få för helt liksom nu konkreta följder, också om Ever Given nu liksom börjar kunna liksom lossas från sin plats där på tvären i kanalen?
Ja, alltså det är ju jättemånga följder. Det första man måste se på är att fast nu Ever Given är så här stor, så den här största effekten är ju inte just det här fartyget, utan det är ju alla de här andra fartygen som är på kö. Att det brukar ju gå över 50 fartyg per dag där den där kanalen, och nu så betyder det att det kommer ju 50 till per dag. En del av dem ser man ju nu att helt enkelt bara fattar beslutet att börja runda Afrika, så som man gjorde före kanalen. Och då tar den här 1 till 2 veckors tilläggstiden som du talar om. Men många blir där kvar och väntar i alla fall, och väntar på sin tur. Det har talats om över 300, det kan vara mera. Som sagt, det kommer till hela tiden. Så att när den här stora stockningen och alla de fördröjningar som det ger upphov till, alldeles i första skedet kan man ju säga att det leder till ett dominobricksystem i alla hamnar. Vi har ett ganska väl oljat system, det kommer in ett fartyg och så lossar det sin last, lassar på nytt och åker iväg. Nu har vi en situation där det är en massa fartyg som väntar där på haven för att få komma in i Suezkanalen i båda ändarna av den, faktiskt både i norra och södra ändan. Och då, det är inte alla fartyg som är så hemskt pigga på att ställa sig där i kö och vänta på där ute på redden att när får man då åka igenom den här kanalen. Så de kanske vill stanna kvar i hamnarna. Och det betyder då att de nya fartygen kommer inte in. Det blir liksom stockning i hamnarna på vägen. Och det betyder ju också det att alla de här varutransporterna blir fördröjda från alla de här fartygen på sätt och vis, beroende på vart de är på väg och vad de har. Så det här är ett stort problem. Till exempel den europeiska bilindustrin redan nu har problem på grund av coronan, och nu ännu på grund av det här då ännu mera, för att de inte får halvledarkomponenter från Asien till stor del. Alltså, vi kommer att ha färre bilar som tillverkas i Europa också på grund av det här, som bara en effekt. Sen har vi en annan sak som också coronan har gett upphov till, och det är det att de här containrarna som finns på världsmarknaden, de har landat på fel ställe. Och också om det är så att, som du sa, att drygt en tiondel av världshandeln går genom den här Suezkanalen, så går faktiskt 30% av alla containrar i världen åker av och an där. Så att vi har liksom mer eller mindre en tredjedel av de här containrarna som åker, och de har redan från förut haft det problemet att vi har haft för många i Europa och för få i Asien, och det här har liksom lett till ökade priser för världshandeln, för att förstås de som absolut behöver få en container i Asien, de måste betala ett högre pris för att få den, och de andra får vänta. Så att det är liksom ett problem som också förvärras nu av det här, när de här containerna inte kommer åt att åka tillbaka. Så att effekterna är nog många.
Ja, jag menar, vi ser nu att det är liksom en propp i röret i en av liksom världshandelns viktigaste kanaler. Och som du säger, liksom, det här stoppar upp de här leveranskedjorna. Hur dyrt kan det här bli? Går det alltså att uppskatta? Ja, men det måste ju få stora ekonomiska följder ändå.
No, jag vet inte hur bra det går att uppskatta. Vi har stora försäkringsjättar som har uppskattat att det kostar 60-10 miljarder euro per vecka det här. Och då tänker man ju sig förstås att man inte blir av med de här, utan alltså att frakten kommer att börja löpa sen igen och man kommer att få upp den här kanalen och de här fartygen kommer att gå igenom och varorna kommer att komma till sina slutdestinationer och så här. Men hur mycket ska man ta med och hur kan man ta med alla slutanvändare, alla företag som inte klarar av att leverera i tid och så här, och vad som exakt beror på det här, det kanske vi aldrig får veta, den riktigt egentliga kostnaden, men sådana uppskattningar finns.
Ja, och jag menar i värsta fall kan det här ju också vara någonting som märks liksom i, så att säga, påverkar konsumenten. Om det är några vissa varor som nu fördröjs hemskt mycket, så kan ju det kanske till och med höja priser där på den varan.
Det är väl det som man närmast tänker sig, att det kommer att vara prishöjningar, också väl olja och så här, men också fördröjningar i veckor, kanske månader, vad gäller olika leveranser. Det kan man se som en följd av den här. Men det är ju som sagt, det är jättesvårt att spåra. Ett sånt containerfartyg innehåller liksom enorma mängder olika sorters varor. Och exakt hur varje försenad container påverkar underleverantörer och tillverkare sen i fortsättningen, så det är jättesvårt att se på riktigt.
Men kan det inte uppstå liksom nu en sån här på något sätt okontrollerbar ketchup-effekt sen när liksom trafiken börjar löpa där igenom igen?
No, det är förstås sen det att liksom i andra ändan, när vi har sett de här fartygen som nu liksom inte vill lämna hamnar eller som ligger där på redden och så alla som väntar, så sen ska ju alla plötsligt börja anlöpa hamnen på en gång. Man får en sån här rusning i de här hamnarna där sen säkert fartyg måste vänta på kö för att få komma och lossa sina varor. Det kommer att ta en stund att, så att säga, beta av den här effekten och faktiskt nå en sån situation att man har återgått liksom till ett läge före det här fartyget gick på grund här och täppte till den här kanalen.
Mm. Men jag tänker liksom att hela det här fallet med Ever Given på något sätt beskriver hur små de här marginalerna är och det är vi sårbar den här liksom världshandeln potentiellt kan då vara. Jag har förstått liksom att man allt mer och mer gått inför en sån här så kallad just-in-time tillverkningsmodell, att man gör liksom, man tillverkar bara det som behövs just nu för att sänka kostnaderna för förvaring. Och då finns det liksom inte sen några marginaler eller några lagar att ta till, och så om det blir något stopp så blir den där liksom skadan större. Och det är väl sån här som man liksom nu lite börja se i det här fallet med Ever Given.
Ja, alltså det är ju en av de stora fördelarna av välplanerade logistikkedjor och en välfungerande världshandel, att vi har kunnat komma ner i lagerkostnader. För att när man tidigare har hållit mera lager, liksom mera för säkerhets skull, så har de ju lett till högre kostnader, och nu har vi fått ner priserna på varor. Det är liksom, kan man tänka, onödigt för en konsument att betala för att någon komponent har legat och dammat på någon hylla. Men du har alldeles rätt, vi har gjort oss jätte beroende av de här. Och den coronakrisen visar ju på det här. Det var ju massor av problem som uppstod när den ledde till sådana här leveransproblem. Och nu ser vi igen. Man satt säkert inte och väntade på det här, men när man nu ser på det här fartyget där och ser de här bilderna i den där kanalen, så det här borde ju kanske ändå inte ha varit en så stor överraskning. Det finns säkert såna personer som har suttit och funderat på det här på försäkringsbolag som inte alls har höjt på ögonbrynen. Men för många andra har det här ju kommit lite från vänster. Man har inte kanske riktigt haft koll på exakt hur mycket man är beroende av varor som kommer genom Suezkanalen. Och den visar igen på att kanske vi måste ha ett litet steg tillbaka och ha lite varor i lager i alla fall. Det här, både coronakrisen och det här, visar på vikten av att kunna ha lite skyddsbuffertar inbyggda i systemet. Man får ju se, det är ganska intressanta tider vi lever nog vad gäller hur vi tillverkar varor, om just ekologisk hänsyn och vilja att till exempel få till stånd en cirkulär ekonomi där man kan tillverka nytt av gammalt avfall. Det som har varit avfall, det blir råvaror för nya produkter. Det kan vara en sån sak som i en del fall för tillbaka produktionen närmare konsumenterna, för att man kommer också närmare råvaran på det sättet. Och det kan göra att världshandeln lite minskar här, men det visar sig att ur till exempel miljösynvinkel så är frakten trots allt ännu en väldigt liten del av de utsläpp som varor orsakar under sin livstid. Så det finns nu inte någon sån här klar orsak här till exempel att se att världshandeln jättedrastiskt skulle minska. Jag tror nog att vi kommer att vara beroende av frakter ganska länge ännu och att också Suezkanalen kommer att vara jätteviktig för Europa ännu och inte kommer någon, tror jag, här att dra någon handbroms jättemycket på grund av det.
Men det är säkert viktigt för oss alla, en viktig påminnelse för oss alla det här fallet med Ever Given, att allt är inte bara liksom, så att säga, ett klick ifrån oss fast vi är så vanliga att beställa saker via internet, men saker måste fortfarande fraktas fysiskt från ena änden av världen till den andra precis som för hundratals år sedan, att vissa saker har ändå inte förändrats trots att mycket går framåt.
Nej, det är ju alldeles sant att vårt samhälle ser inte ut som på 1600-talet, men faktum är att de här handelsvägarna och sjöfarten är precis lika viktiga idag, om inte viktigare. Så att det där, det har du alldeles rätt. Den här klickekonomin ger kanske nog en bedräglig bild av hur lätt och enkelt det är riktigt. Så här är det inte, allt det här är sårbart.
Tack Patrik Sjöman för att du var med här i Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Taberman, fortsätt lyssna på oss.